Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Hör så Herrens ord i dagens evangelietext den 23 söndagen efter trefaldighet. Så lyder Herrens ord genom evangelisten Matteus i det 12 kapitlet och från den 15 versen. Många följde honom och han botade dem alla. Han förbjöd dem strängt att avslöja vem han var för att det skulle uppfyllas som var sagt genom profeten Jesaja. Se min tjänare som jag har utvalt, min älskade i vilken min själ har sin glädje. Jag ska låta min ande komma över honom och han ska förkunna rätten för folken. Han ska inte tvista eller skrika. Hans röst ska ingen höra på gatorna. Ett brutet strå ska han inte krossa och en rykande veke ska han inte släcka. För han har fört rätten till seger och till hans namn ska folken sätta sitt hopp. Amen. Herre, helg oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Hur är Jesus? Det är vad Matteus beskriver för oss idag. Jesus har dragit sig tillbaka. Han har just botat en man på sabbaten. Och fariseerna har börjat överlägga om hur de ska kunna döda honom. Jesus drar sig tillbaka och många människor följer honom. Han drar sig tillbaka för att hans stund ännu inte är inne. Hans motståndare vill döda honom. Och Jesus håller sig undan. Men när han drar sig tillbaka så stämmer det också med hur Jesus är. Man kan uttrycka det förenklat. Jesus har ingenting att bevisa. Men det fångar inte kärnan. Vi måste säga mer. Han har inte kommit för sin egen skull, utan för världens. Det är Jesu uppdrag. Att utge sig för världen. Och det är också sådan Jesus är. Han har inte kommit för att bli ärad. Inte för att dra uppmärksamheten till sig. Utan för att hjälpa och frälsa människor ur deras djupaste nöd. Ni känner ju vår Herre Jesu Kristi nåd. Han var rik, men blev fattig för er skull, för att ni genom hans fattigdom skulle bli rika. Läste vi i episteltexten. Sån är Jesus. För att vi ska bli frälsta så behöver vi visserligen få uppmärksamheten fäst på Jesus. Men han vet att vi kan få det ändå. När Gud drar i en människa så behövs det inte nödvändigtvis stora änglakörer för att hon ska förstå att Jesus är världens frälsare. Gud kan sända änglar för att vittna om frälsaren. Som han gjorde med herdarna som vaktade sin jord om natten när Jesus var nyfödd. Och de gick och såg det lilla barnet som låg i en krubba. Men oavsett hur Gud gör när han drar vår blick till Kristus så stannar våra ögon på vad som kan verka vara oansenligt. Ett litet barn till fattiga föräldrar. En dömd brottsling som håller på att avrättas. Sån är Jesus. Och hur det än går till. Att vi får vår blick fäst på Jesus. Så går vägen i vårt hjärta. Först genom att vi ser vår egen fattigdom. Vi kanske vill visa upp en fasad för att dölja hur vi är. Vi kanske vill visa upp något som stämmer med hur vi instinktivt förstår att vi borde vara. Det blir tvärt emot hur Jesus beskrivs i dagens text. Men sån är människan. När vi märker att någonting saknas, då vill vi kompensera. Men Jesus har kommit för dem som saknar och som inte kan väga upp det. De som kommer med sin fattigdom till Jesus och vet att de inte har något eget. Just dem vill Jesus ge allt. Saliga är de som är fattiga i anden. De tillhör himmelriket. Det kanske är lättast att upptäcka sin fattigdom när man läser om Jesus i Bibeln och jämför sig med honom. Och då är det inte undren eller änglakörerna som vi känner i samvetet att vi saknar, utan vi saknar Kristi sinnelag, hans kärlek och hans omsorg. Vi ser hur han saknar självhävdelse och endast ser till det som är gott för andra. Och han gör det med en auktoritet som man skulle tro var omöjlig att förena med ett självutgivande. Vi förstår att när Jesus ger sig själv som tjänare, så gör han det inte bara för att det är gott och rätt. Han gör det för att han vill, för att han älskar. När vi ser på Jesus och upptäcker vår fattigdom, så ser vi samtidigt vår rikedom. För just det vi ser att vi saknar, det ger han oss. Om vi saknar kärlek, eller mod, eller den goda viljan, när vi har brustit och ser det, så ser vi samtidigt att Jesus Kristus har hållit allt. Vi får hålla oss till honom. Och när vi har Kristus, då är allting väl. Även om vi själva är svaga och fattiga. När vi tillhör Kristus, då är vår brist och svaghet övertäckt. Alla är ni Guds barn genom tron på Kristus Jesus. Alla ni som har blivit döpta till Kristus har blivit iklädda Kristus. När Gud ser en troende, då ser han inte synden och bristen, utan han ser sin älskade son som täcker över oss. Han ser oss som om vi vore som Jesus Kristus. När Matteus nu ska beskriva hur Jesus är, då citerar han från skriften. Där kan man alltid finna honom. Så gör ju också Jesus själv efter sin uppståndelse. När han ska berätta om sig själv, så beskriver han inte vad han själv har sett och varit med om. När han stigit ner i helvetet och ropat ut sin seger. Eller hur vakterna utanför graven skakat av skräck när stenen rullades undan till den tomma graven. Nej, det står när han skulle förklara. Och han började med Mose och alla profeterna och förklarade för dem vad som var sagt om honom i alla skrifterna. Så gör nu Matteus för oss. Det skulle uppfyllas som var sagt genom profeten Jesaja. Det vill säga det som Gud hade sagt genom profeten. Det som Gud sagt om sin son. Att vi ska tro på honom och finna honom i skriften. Se min tjänare. Det kan verka som en paradox. Gud vill att vi ska se hans tjänare. Men samtidigt drar sig tjänaren undan från offentligheten och från våra blickar. Men man kan se på olika sätt. Man kan se och ändå inte se. När man ser en person och inte förstår något om honom, eller lär känna honom bättre, då har man egentligen inte sett. Men också omvänt, om man lär känna en person, även om man inte sett honom med egna ögon, så har man i en djupare mening sett honom. Det är detta senare som Gud vill att vi ska göra med Jesus Kristus. Och det är vad Jesus vill att vi ska göra. Som han ber till Fadern. Detta är evigt liv. Att de känner dig, den enda sanna Guden. Och den som du har sänt. Jesus Kristus. Se min tjänare. Det var tänkt att alla människor skulle vara Guds tjänare. Ur mänskligheten kallade Gud ett folk som på ett särskilt sätt fick ett tjänaruppdrag. Och ur detta folk kom Kristus, som i unik mening är Guds tjänare. Jesaja har just beskrivit de falska gudarna och hur de som tillber dessa inte har något att förlita sig på. Han skriver i versen före den text som Matteus citerar, också med ett se, att vi ska göra uppmärksamma. Se, de är alla förfänglighet, deras verk är ett intet, deras avgudar bilder är vind och tomhet. Rent konkret talar Jesaja om bilder av trä och sten som inte kan hjälpa människor. Men det har ju sin tillämpning på all vår mänskliga förmåga och styrka. När vi försöker skylla över vår fattigdom, när vi försöker kompensera vår synd, då säger Gud genom Jesaja, se, de är alla förfänglighet. Men Herren fortsätter genast, se min tjänare. Se hur han är och se vad han gör för dig och för mig. Se min tjänare som jag har utvalt, min älskade, i vilken min själ har sin glädje. Vi förstår att Gud vill att vi ska lära känna honom, tjänaren, när vi ser hur Gud älskar honom. När Jesus genom dopet går in i mänsklighetens ställe för att vara vår ställföreträdare som bär vår synd, då hörs en röst från himlen. Den är min son, den älskade. I honom har jag min glädje. Och vi hör också en röst från profeten på jorden, han som döpte Jesus. Se Guds lam som tar bort världens synd. Idag hör vi samma budskap. Se min tjänare. Den tjänare som fadern har utvalt. Som han älskar på ett unikt sätt. Som hans innersta gläder sig över. Gud talar i skriften så att vi ska se hans tjänare som har ett särskilt uppdrag för hela mänskligheten. Jag ska låta min ande komma över honom och han ska förkunna rätten för folken. Guds ande är bekräftelsen på Guds godkännande som ett sigill. Vi tar emot Guds ande just som en bekräftelse på att Gud har godkänt oss. Inte för att vi själva har gjort något gott, utan för att Jesus har gjort allting väl. I honom har också ni, sedan ni hört det sanna budskapet, evangeliet om er frälsning. Ja, i honom också ni, sedan ni kommit till tro, tagit emot den utlovade anden. Den utlovade heliga anden som ett sigill. Vi tar emot anden genom tron på Kristus. Men Kristus själv hade anden över sig, att han själv var Guds älskade. Han säger, han som har sänt mig är med mig. Han har inte lämnat mig ensam, eftersom jag alltid gör det som behagar honom. Se min tjänare som jag har utvalt, min älskade, i vilken min själ har sin glädje. Anden är också över Kristus för att han har ett särskilt uppdrag. Han ska förkunna rätten för folken. För alla folk. Också detta kan verka paradoxalt. Jesus verkade i Israel bland judarna. Om han är menad för alla folk, borde han då inte ha verkat också på andra platser? Borde han inte ha rest till Rom? Istället verkar han i Israel. Och när han får veta att man vill döda honom, så drar han sig undan offentligheten. Hur ska världen få veta om honom? Kristus vet att han behöver inte ställa sig själv i centrum för att världen ska få höra honom. När jag har blivit upphöjd från jorden ska jag dra alla till mig, säger han. Kristi kors, utanför stadsportarna, drar ändå till sig världens blickar. Evangelium når ändå ut i hela världen. Och ofta genom förföljelse så att de troende sprids. Det är inte så ett triumftåg brukar se ut. Det bär istället spåren av frälsaren. Han som blev fattig för vår skull. Vi läste om hans uppdrag. Att han ska förkunna rätten för folket. Det kan låta som att han kommer som en domare. Som ska skipa rättvisa. Och det ska han göra en dag. Men när han kom första gången. Så var det inte för att ge oss det vi förtjänar. Det ser vi om vi följer i det som följer i texten. Till hans namn ska ju folken sätta sitt hopp. Han ska inte krossa eller utsläcka den som ingenting är eller har. Det står ju också skrivet. Inte sände Gud sin son till världen för att döma världen. Utan för att världen skulle bli frälst genom honom. Nej, han kommer för att ta på sig det vi förtjänar. På så vis skipas rättvisa. Herrens tjänare bär världens synd och skuld på sina egna axlar. Och detta ska ropas ut i hela världen. Vi ber och Kristi vägnar. Låt försona er med Gud. Den som inte visste av synd. Honom har Gud i vårt ställe gjort till synd. För att vi i honom. Skulle stå rättfärdiga inför Gud. Det är det budskap han vill att vi ska höra. Och det är vad vi ser när vi verkligen ser Jesus. Men många människor vill ha någonting annat. De vill ha någonting mer. De går från krubban till änglakören. Den tycker de är härligare att lyssna på. De går från korset till underverken. De säger att de vill ha det fulla evangeliet. Där vi inte bara får syndernas förlåtelse. Utan också får framgång i detta liv. Där man tänker sig att ekonomisk rikedom och fysisk hälsa i detta liv. Är någonting som hör till det normala kristna livet. Om vi bara tror. Och så förskjuts på ett förrädiskt sätt centrum. Från den Kristus som är Herrens tjänare. Som dragit sig undan. Som inte ropar på gatorna. Och som lider utanför stadens murar. Till en lite annorlunda Jesus. Som ska ge oss det som det oomvända hjärtat längtar efter. Medan det vi allra mest behöver kommer i skuggan. Och det blir en Jesus som faktiskt inte har funnits. Och som därför också han faller under Jesajas dom. Se, de är alla förfänglighet. Eftersom man blir ett tomt namn som saknar Bibelns innehåll. När Israel gjorde guldkalven så sa man om honom. Detta är din Gud Israel som har fört dig upp ur Egyptens land. Men det var ju ändå bara en guldkalv och inte här en Gud. Så är det också med Jesus. Den Jesus som inte håller oss vid korset. Det är inte Bibelns Jesus. Utan en avgud som är vind och tomhet. En människa som inte känner sin synd kan inte se Herrens tjänare som den han är. Den som inte ser hur stor syndens skuld är inför Gud. Hur fruktansvärd den är när den ställs inför Guds helighet. Och hur djupt synden går i hjärtat. Den personen ser inte meningen med att stanna upp inför korset. Där världens alla synder är straffade. Inte bara de som hade begåtts fram till dess. Vilket ju var mycket nog. Utan alla synder som också skulle begås. Den synd som du kan ha begått igår kväll. Strax innan du gick och la dig. Den synd som jag kan ha begått i morse innan jag kom hit. Den synd vi alla bär i hjärtat i detta nu. De spikades upp på korset och räknas inte längre som våra. Ni som var döda på grund av era överträdelser och er oomskurna natur. Också er har han gjort levande med Kristus. Han har förlåtit oss alla överträdelser och strukit ut det skuldebrev som med sina krav vittnade mot oss. Det har han tagit bort genom att spika fast det på korset. Vi kan inte se hela vidden av vår synd. Det är för svårt för oss. Och det skulle förskräcka oss så att vi skulle bli paralyserade. Men vi behöver få något av synden avtäckt för oss. Så att vi inte bedrar oss själva. Och tror att det bara är en liten skada. Som ganska enkelt är botad. Och sen kan man gå vidare till något annat. Och lägga fokus på det istället. Martin Luther skrev i sin bekännelse mot den romersk-katolska kyrkan. De schmalkalliska artiklarna. Om syndafördärvet i våra hjärtan som vi föds med. Alltså om arvsynden. Denna arvsynd är ett så djupt ont fördärv i människans natur. Att vi inte kan fatta det med förståndet. Utan måste tro det på grund av skriftens uppenbarelse. Och han här visar oss till Davids ord. Se, i synd är jag född. Och i synd blev jag till i min moders liv. Och även andra ställen. På samma sätt skriver han i de schmalkaldiska artiklarna om lagen. Men lagens främsta tjänst och nytta är att den uppenbarar arvsynden med dess frukter och visar människan hur djupt hennes natur har fallit och hur bottenlöst den blivit fördärvad. I det att lagen måste säga henne att hon inte har eller frågar efter Gud utan tillber främmande gudar, vilket hon förut och utan lagen inte skulle ha trott. Ja, när vi märker att vi vill lämna den korsfäste Kristus och istället genast här och nu få skåda härligheten i detta liv och leva som kungar i denna värld, då ser vi att också i våra hjärtan finns det främmande gudar. Sådan är människan. Och ju mer vi känner oss själva, desto tydligare ser vi. Och ju tydligare vi ser, desto mer förstår vi innebörden i orden: se min tjänare. Han kommer ju inte först och främst som förebild som vi ska efterlikna, utan som ställföreträdare, vikarie, som ersättare. Det är som om Gud säger till oss: ni ser hur fattiga och svaga ni själva är. Ni ser att synden går djupare än ni hade anat, och att ni inte kan göra något för att ställa allt till rätta. Men nu ska jag visa er hur jag redan har gjort allting väl. Se då på min tjänare. Han är det ni behöver. Han gjorde det ni borde. Och han har lidit det ni skulle lida. Se honom och tro och förstå att jag ser på er som ni vore han. Vi kommer till honom krossade av lagen. Vi kan ha samveten som ropar att synden är för stor och för svår. Luther fortsätter efter ordet jag nyss citerade: därigenom blir människan slagen med skräck, förutmjukad, modlös och förtvivlad, längtar efter hjälp, blir rådlös och börjar att fientligt stämma mot Gud, knota och klaga och så vidare. Så kan en människa vara när hon får syn på Kristus. Vi vet ju att Martin Luther själv var så, trots att han önskade att det vore annorlunda, innan han förstod Guds evangelium. Men vad gör Kristus när det kommer en sådan människa? Visar han bort honom? Säger han att vi först måste ha en rätt tro och en rätt kärlek till Gud innan han tänker hjälpa oss? För en människa som har kämpat och börjat lära känna sig själv, så skulle det utsläcka hennes sista hopp. Det skulle krossa det sista som lagen ännu inte har krossat. Men vad säger profeten? Hur är Jesus? Ett brutet strå ska han inte krossa, och en rykande veke ska han inte släcka, förrän han har fört rätten till seger, och till hans namn ska folken sätta sitt hopp. Det är klart, vi ska inte knota och klaga på Gud. Vi ska älska Gud över allting, och vi ska lova och tacka honom i våra hjärtan. Men allt måste vara i rätt ordning. Gud är Gud. Han är inte beroende av oss. Han sände sin tjänare långt innan vi var födda. Och när han nu säger se min tjänare, så gör han det för att vi ska se vad Jesus har gjort. Hur vi än är och vad vi än kan ha gjort, så påverkar det inte vad Kristus har gjort. Se min tjänare. Alltså först har Gud sänt sin tjänare Jesus Kristus, som sonat all vår synd. Jag också, den som i otro har klagat på Gud, har sin synd fastspikad på korset. Och när vi nu ser honom och kommer med all synd, då krossar han oss inte och utsläcker inte det lilla hopp som har tänts. Och kanske är så litet att ibland ser det ut som mest bara lite rök från en veke. Det är ett fantastiskt bildspråk egentligen. För vi hör i profetens ord hur han talar inte bara om att Jesus Kristus tolererar den som är krossad och låter den tynande veken vara i fred. Det betyder ju att han tar emot, han styrker, han förlåter och gör hel igen. Ser du din synd? Gud säger, se min tjänare. Då får strået plötsligt kraft och rätas ut. Och lågan flammar upp. Han tar oss till sig och fäster våra blickar på sitt kors. Då ser vi inte längre oss själva. Och då kan tron växa. Och om man fortfarande känner sig som ett brutet strå, eller om trons låga är som en tynande veke, så vet vi att vi är ändå välkomna hos Kristus. Många följde honom, och han botade dem alla, läste vi först i dagens text. Skulle han då inte ta sig an de som han främst har kommit för? De som bär på syndens sjukdom. de som han säger om. Det är inte de friska som behöver läkare, utan de sjuka. Och han förklarar sig: jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga, utan syndare. Idag läser vi: till hans namn ska folken sätta sitt hopp. Ja, han är alla människors hopp. Framförallt syndares. Det är ju de enda människor som finns. Och framförallt de som känner sin svaghet. Som vet att de behöver en frälsare. Det är ju bara de som vill komma till Kristus. Men Gud vill att alla människor ska se och tro på honom. Inte tro som är ju endast tro att han har funnits. Utan som är lita på honom. Att det han har gjort, det är tillräckligt. Det är nog. Och det är gjort för just dig och för mig. Det är att tro i Bibelns mening. Precis som att se är att lära känna, så att vi kan tro. Därför säger Gud till oss alla idag: se min tjänare. Amen.